En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
I det här avsnittet av Aftonbladet Krim ska vi titta närmare på fallet Susanne, som för snart 2 år sedan hittades död i sitt hem och där hennes sambo står åtalad för mord. Domen skulle fallit redan förra veckan men har nu skjutits upp gång på gång. Lite senare ska vi också gå närmare in på härvan kring Kristoffer Krippaberg och nysta i den historien och försöka få lite klarhet i turerna kring honom. Det här är Aftonbladet Krim. Jag heter Stefan Sundberg.
De avrådde ju mig från att se henne. Så att jag valde ändå att se händerna. Och det var hon täckt med vitt lakan. Och det var bara händerna som var framme. Och när jag såg händerna så då bröt jag ihop.
Det är den 18 maj 2023. 54-åriga Susanne och hennes sambo lever tillsammans i ett hus i en ort utanför Åmål. Det är kväll och polisen får in ett samtal från sambon som säger att han har hittat Susanne livlös i sovrummet. Han har gått över till grannarna och slagit larm, men när ambulansen kommer till platsen kan de konstatera att Susanne är död. Hennes skador är omfattande och det är mycket blod på platsen. När Susannes dotter Michelle senare ska se sin mamma på begravningsbyrån blir hon som sagt avrådd att se hela kroppen, men vill ändå se sin mammas händer.
Och hon hade liksom ett glittrigt nagellack som hon brukar ha. Men sen också att de var så skadade. De var liksom blåa, det var, man såg liksom att det var mycket skador. Och det var otroligt, otroligt jobbigt att se.
Sambon hävdar att Susanne måste ha skadat sig själv, men enligt rättsläkaren har någon annan orsakat skadorna. Sambon åtalas först för vållande till annans död och grov misshandel, något som sedan justeras till mord. I förra veckan skulle domen ha kommit, men den sköts upp till i onsdags, då den ytterligare en gång sköts upp. Linda Hjertén, reporter här på Aftonbladet. Vet man varför den här domen skjuts upp hela tiden?
Det enda jag hört att det skulle bero på arbetsbelastning på tingsrätten. Men det kan ju också tyda på att det här är, vilket har varit från start, ett ganska svårt fall på många sätt.
Ja, det här är ju ett synnerligen brutalt fall, får man ju säga, där Susannes kropp hade omfattande skador. Vad är åklagarens starkaste bevisning kring den misstänkta sambon?
Ja, men dels är det ju att han väntade med att ringa eller kalla på hjälp. Han gick in till några grannar och sa att Susanne hade legat död i en kvart. Men när man kommer dit så visar sig att hon har varit död i flera timmar. Sovrummet var den enda oreda liksom, med blodbesudlingar lite överallt. Susanne hade omfattande skador på kroppen som sagt, över hela sin kropp nästan. Men det som har varit det stora problemet då är att man inte riktigt har kunnat slå fast hur hon dog. Kan hon ha ramlat också? Och att den skadan i så fall ledde till hennes död, eller är det skadorna på hennes kropp? Kan man slå fast att någon annan har orsakat henne de skadorna? Jag och mina målsägande beträdet, rättsläkarens rapport har varit lite otvetydlig, så att det har varit lite komplicerat. Det här gjorde ju att åklagaren till en början bara åtalade honom för grovt vållande till annans död och grov misshandel. Men mitt under pågående rättegång så bad familjens målsägande beträde Elisabeth Massi Fritz rätten om att få justera åtalet. Det här har jag aldrig hört om förut nästan. Och bad att det även skulle innefatta rubriceringen mord, vilket tingsrätten gick med på och vilket nu innebär att sambon kan komma att dömas för mord.
Det här är ganska ovanligt alltså, att man ändrar åtalsrubriceringen mitt under pågående rättegång.
Jag har faktiskt aldrig hört talas om det förut. Det här är första gången jag har stött på det under väldigt många år som kriminalreporter. Jag visste inte ens att det var möjligt faktiskt, men det här är ju någonting som tingsrätten godkände, och vilket nu innebär att han istället för att dömas till några års fängelse faktiskt kan dömas till livstid.
Den här sambon, är han känd tidigare av polisen?
Nej, inte för den här typen av brottslighet på något sätt. Däremot så, som Susannes dotter Michelle har berättat, så led ju hennes mamma från och till av missbruk av olika preparat och alkohol. Och det verkar ju även den här sambon ha gjort. Så de verkar ju ha liksom levt i missbruk till och från tillsammans. På så sätt är han ju känd.
Vet man om deras relation har varit turbulent och våldsam sedan tidigare? Det vet man inte då, eller?
Nej, man vet inte riktigt. Alltså, Susanne fick åka ambulans vid några tillfällen, har man kunnat utläsa i förundersökningsprotokollet. Då hon ska ha varit, citat, motoriskt orolig. Hon hade ju då skador på sin kropp. Om det var han som orsakade dem eller om de orsakades av att hon krampade eller ramlade på något sätt, det vet man inte. Susanne verkar heller inte ha berättat för någon om förhållandet och om det var dåligt. Men däremot så har ju hennes nära och kära märkt ju att hon blev allt mer isolerad. För när hon träffade den här sambon så blev först hennes anhöriga ganska glada. Hon verkade glad. De flyttade ut till en ort utanför Åmål. De gick ut i skogen mycket, plockade svamp. Hon verkade ändå leva ett ganska bra liv.
Men allt eftersom förhållandet fortsatte så började Susanne bli mer isolerad och hörde av sig mer sällan. Och när hon väl gjorde det så lät hon enligt sina anhöriga inte lika glad som förut. Dottern Michelle berättar.
Ju mer tiden gick så märktes det ju att det kanske inte var helt korrekt. Och det kanske inte var så mycket man tänkte på just där och då, men i efterhand. Utan det var mycket att när man pratade med henne i slutet av deras förhållande så var han var med i telefon hela tiden. Han var satt i bak. Man hörde honom konstant. Så att, och i början hade vi ju liksom egna diskussioner och pratade bara jag och mamma. Och sen blev det ännu mindre vid årsskiftet.
Och det här är ju någonting som man ser i ganska många liknande ärenden. Att mannen blir allt mer kontrollerande. Om det nu är det som har hänt i det här fallet, det vet vi ju inte än. Men det verkar ju så.
Du som har bevakat den här typen av fall länge, är det någonting i det här fallet som du tycker sticker ut?
Tyvärr så är det här ett modus operandi, eller man ska säga, tillvägagångssätt som man ser ganska ofta. Väldigt många av de här kvinnorna som dödas av en man som de har haft en relation med, dödas ofta med trubbigt våld. Alltså, antingen det första vapen som gärningsman hittar, vilket oftast är en kökskniv, eller att man slår och sparkar eller använder tillhyggen och dödar personen, och oftast så dödar man kvinnan i sitt eget hem, det sovrummet då, den vanligaste platsen som där då Susanne hittades. Så på så sätt så sticker det inte ut. Det som sticker ut med det här är väl att det har varit sådana svårigheter att slå fast hur Susanne dog. Men det här har vi sett i ett antal fall här nu på sistone. Alltså dels är ju fallet Jeanette i Hudiksvall ett sånt tydligt exempel. Där ju hennes, hon hittades ju med enormt svåra skador över hela sin kropp. Och man visste ju att det var sambon som hade gjort det här. Men var det våldet som dödade henne, eller kunde det vara en blandning av fluoxetin som hon hade i sin kropp? Alltså ett antidepressivt läkemedel. Det här ledde till att hennes sambo då friades i hovrätten, vilket... Ja, men det väckte enorma, han friades för mord alltså, och det väckte enorma liksom, ett ramaskri. Alltså, hur mycket ska man kunna slå en person utan att straffas för det? Och det här ledde faktiskt till att Högsta domstolen tog upp det här ärendet och han dömdes till slutändan till livstidsfängelse för mord. Men vi har sett flera sådana här fall där kvinnan kanske har en historik av missbruk, av att ha ramlat innan, där det trubbiga våldet är svårt att, även om man förstår att den här kvinnan har, hon kan inte ha orsakat sig alla de här skadorna själv, men vilken skada kan hon ha orsakat sig själv och vilken skada ledde till döden? Det här är ju hårklyveri liksom. Man kan ju tycka som allmänhet eller som medmänniska att, ja men självklart, om du har slagit någon så pass illa att den är liksom, varenda ben i kroppen är brutet till exempel, det är väl klart att du har dödat den personen. Men är det mord enligt lagens mening, det är där juridiken kommer in då och komplicerar allting. Och Vi ska ju hellre fria än fälla, säger man ju. Det ska ju vara ställt utom allt rimligt tvivel. Och det är där då det ibland kan bli så här, som man tycker då som allmänhet, orättvisa domar och domslut.
Och det är den här typen av problematik i Susannes fall också då, att även om hon har omfattande skador så vet man inte riktigt vad det är som har orsakat att hon har dött, så att säga.
Nej, man har inte riktigt kunnat fastställa dödssättet, alltså hur dödades eller hur dog hon.
Och för dottern Michelle har det varit en lång väntan på att få klarhet i vad som hänt hennes mamma Susanne. Det har snart hunnit gå 2 år sedan hon dog och domen har som sagt skjutits upp gång på gång. När det här avsnittet spelas in är nytt datum för dom måndagen den 24 mars.
I början så kände jag ju att ingenting spelar egentligen någon roll. Alltså mamma är ju borta. Det finns ju ingenting som får tillbaka henne. Men det är klart att jag absolut vill veta vad som har hänt. På ett sätt har jag försökt acceptera att jag kommer inte få veta, för han kommer inte berätta. Men det är väldigt tydligt att det är ingenting som hon har gjort mot sig själv. Det tar otroligt mycket på en själv att behöva vänta och få rättvisa för sin mamma under så här lång tid.
Vi ska också tillägga att Aftonbladet Krim har varit i kontakt med den misstänkta sambons advokat Per Larsson, som i en kommentar skriver att hans klient förnekar att han har begått något brott och att han inte har burit hand på henne. Ja, det har ju varit en mörk vecka minst sagt när det kommer till mäns våld mot kvinnor, och i synnerhet i nära relationer. Förutom det här fallet vi pratat om med Susanne, så har det varit fler fall som uppmärksammats.
Ja, alltså häromdagen följde en hovrättsdom i Svea hovrätt då, gällande en man som var 53 när han då larmade 112 och sa att hans flickvän från och till då Veronica låg död i lägenheten livlös. Och hennes liv gick inte att rädda när man kom till platsen. Han åtalades till slut sen för mord, för att dödssättet, alltså Veronica hade avlidit till form av något slags åtstramande våld runt halsen, men också hade hon då olika preparat i kroppen, och att det i kombination då hade lett till hennes död. Det här gjorde att han i tingsrätten helt friades för att ha någonting med hennes död att göra. Men det här överklagades till Svea hovrätt som, ja men väl, kom till någon slags jämkning där, att de menar att han dömdes då för grovt vållande till annans död och grov misshandel. De menar att han har liksom burit hand på Veronica, men det går inte att säga att det var det som ledde till hennes, alltså, det fanns inget uppsåt på det sättet då att det kunde bli mord. Så han dömdes till 4 års fängelse. Och imorgon fredag så väntas ju en hovrättsdom som kan bli väldigt intressant, för det påminner väldigt mycket om fallet Jeanette, får man säga. Och det här gäller en kvinna i Hässelby som hittades livlös i sitt hem efter att hennes man då hade larmat 112. Hon dog 2 dagar senare på sjukhus. Hon hade omfattande skallskador och skador över hela sin kropp. Och ju mer förundersökningen då fortskred, så dels fick man ju då höra att det fanns en lång historik av våld här. Dels grannar bland annat vittnar om att de har sett och misstänkt och hört våld i över 3 decennier nästan. Man har också sett hur kvinnan vid flera tillfällen har fått uppsöka läkare. Hon har då haft liksom självläkta gamla frakturer och nya. Vid några tillfällen så har hon sagt att det är mannen, men sen så har hon då tagit tillbaka det och nekat till att det är han som har orsakat hennes skador. Och så även då när hon hittades här då livlös hemma, då menar ju hennes make då att hon måste ha ramlat själv. Hon kanske har ramlat ner för trappen eller så. Samtidigt som skadorna på hennes kropp då är väldigt omfattande. Så han friades ju i tingsrätten. Och han dömdes bara för våldtäkt av normalgraden, trots att han då har filmat sig själv när han våldför sig på henne när hon ligger livlös då på golvet. Och det här tyckte åklagaren var en väldigt upprörande dom då från tingsrätten, och överklagade det här till hovrätten. För hon menar ju att han har mördat henne. Så att det här är ju en dom som, fallet liknar ju fallet Jeanette, får man ju säga, på många sätt. Alltså hur mycket våld kan du utöva på någon utan att dömas för mord? Och precis som i fallet Susanne, vilken skada ledde till döden och hur orsakades i så fall den dödliga skadan?
Ja, du bevakar ju just det här ämnet mycket, mäns våld mot kvinnor. Är den här veckan en slags indikator på att den här typen av våld överlag fortsätter att öka i statistik?
Ja, det ligger ju ganska jämnt på runt 15 kvinnor i snitt per år som dödas av en man de en gång har älskat. Enligt våran då mångåriga granskning dödade kvinnor. Vissa år sticker iväg och ökar väldigt mycket. Andra år ser det ut som att oj, nu är det på nedgång. Men det är ändå en ganska konstant siffra, tyvärr, trots alla insatser som ändå görs. Och trots att det här ämnet ju är mycket, mycket mer belyst idag än vad det var för, låt säga, 10-15 år sedan. Så är det här ändå en typ av våld och en typ av mord som är väldigt svårt att liksom förhindra, har det visat sig.
Men vad är då den vanligaste faktorn bakom att en man som då påstår sig älska en kvinna går så långt som till att döda henne?
Det finns jättemånga olika faktorer. Den vanligaste vi ser det är att mannen tror att kvinnan ska lämna honom, att hon har sagt att hon vill lämna honom eller att hon har lämnat honom. Det är den absolut vanligaste orsaken. Sen ser vi vissa ärenden där det har varit kanske långvarigt våld under en lång period, där det till slut urartar kanske på grund av alkohol eller droger eller så. Där mannen, alltså det här säger jag inte för att förmildra för mannen alltså, men där det här våldet som har varit kanske vardag till slut blir så pass allvarligt att kvinnan dör utan att mannen kanske hade planerat att döda henne. För den skulle det lika mycket mord och det är lika allvarligt, så det är inte det jag vill säga. Sen ser vi också en kategori av personer som kanske blir dementa och inte, eller får någon annan psykisk sjukdom, kanske en psykos, där de inte riktigt förstår vad det är de gör. Och vi ser också en kategori av personer som kanske hamnar i en, eller som tror att de räddar kvinnan och kanske själva har fått en dödsdom och tänker att min fru skulle inte klara sig utan mig, så att jag tar hennes liv och sen mitt eget och jag gör det för att jag tror att det är snälla mot henne, det barmhärtiga.
Mm.
Så det finns många olika kategorier, men den absolut vanligaste och den absolut farligaste situationen för en kvinna som lever i en destruktiv relation är tillfället då hon vill lämna relationen.
Men du var inne här på att siffran ligger ganska konstant år efter år och trots många politiska utspel och lagändringar.
Ja, det händer ju grejer. Det gör det ju. Alltså, häromdagen så presenterade ju regeringen en proposition om att stärka liksom kontaktförbudet. Alltså det är det som till exempel, om jag är trakasserad av min exman så kan en åklagare utfärda ett kontaktförbud. Det vill säga han får inte ringa mig eller kontakta mig. Och det här vill man då utöka och liksom dels att det ska användas mycket oftare. För det här berättar många gömda kvinnor och misshandelsutsatta kvinnor som jag har intervjuat genom åren om att det ändå kan faktiskt vara effektivt. Att vissa av dem som har varit utsatta, när mannen då har fått ett kontaktförbud, då har han faktiskt hållit det. Och sen den dagen det går ut så börjar han om igen. Och här menar ju då regeringen, eller vill regeringen, att man ska dels kunna utfärda de här mycket enklare och att man också ska kunna innefatta ett mycket större geografiskt område så att kvinnan inte behöver flytta på sig utan att mannen faktiskt inte får besöka den där kommunen överhuvudtaget där hon bor. Och det här är ju positiva saker som skulle kunna ha effekt. Men trots alla lagändringar och att numera till exempel mer per automatik får livstid om man döms för mord i nära relation, till skillnad mot förr då det kunde bli 14 år kanske, så fortsätter ju de här morden att ske. Och det handlar då jättemycket om en kvinnosyn som kanske startar redan som barn. Precis som vi pratar om att man ska kunna upptäcka potentiella nätverkskriminella redan på förskolan, så tror jag att man faktiskt kan upptäcka den här typen av män redan där. För ganska många av de här männen som mördar kvinnor som de älskade, de har själva vuxit upp i ett destruktivt hem där de har sett pappa kanske slå mamma. Det kanske har funnits missbruk, man själv börjar missbruka sen. Och när jag pratar om missbruk så pratar jag inte om som man tänker sig den klassiska bilden av missbrukare, utan mycket av det vi ser i dödade kvinnor, det är ju människor som lever medelklassliv, vanliga liv. Men att man kanske liksom dricker för mycket och ibland då, och det tar fram den aggressiva sidan hos en. Men här handlar ju mycket om att som föräldrar prata om man- och kvinnoroller, jämställdhet. Jag tror att i skolorna skulle man kunna prata mycket mer om det här. Vad är en normal relation? Vad är okej och inte i en relation? För jag tror att det vi ser nu, bland annat med populärkulturen där männen ska vara mer alfa, där liksom strypsex till exempel, alla sådana där små liksom, tendenser vi ser som normaliserar saker som inte borde vara normalt, tror jag är sånt som vi kan stävja det här också lite grann med. Och sen att vi som samhälle måste bli mycket bättre på att uppfatta varningssignalerna, för att i nästan alla de här morden, när vi granskar dem, så har det funnits varningssignaler. Ibland har de bara skrikit de här varningssignalerna, och man undrar hur kan inte liksom någon instans ha liksom reagerat på det här och tagit det här på större allvar. Och även att vi som allmänhet måste bli bättre på att upptäcka det här. Att hör du någon skrika för sitt liv, ja men ring 112. Ser du hon på förskolan, den här andra mamman som du inte känner så mycket, men som alltid kommer med solglasögon och blåtiror. Kanske, även om hon inte kommer direkt erkänna vad som pågår, eftersom hon lever i en fruktansvärd situation och där våldet kanske har normaliserats, så kan det ibland vara i alla fall ett första steg för kvinnan att någon ser, att någon faktiskt märker att du verkar inte må så bra. Fjärde gången du frågar kanske hon orkar öppna upp sig.
Influencern Kristoffer Berg, mer känd som Krippa, greps igår på Arlanda. Och idag häktades han här.
Och jag är så glad att han sitter häktad. Jag är så glad att han förmodligen kommer få ett fängelsestraff. För nu har han chans.
Kristoffer Krippa Berg släpps nu från häktet i väntan på åtal.
Kristoffer Krippa Berg döms nu till fängelse.
Ja, det har ju varit en följetong i media ett bra tag nu. Men vad är det egentligen som har hänt när det gäller fallet Kristoffer Krippa Berg, som så sent som i fredags den 14 mars begärdes häktad på nytt? Vi ska försöka navigera oss kring de här turerna som har varit nu kring honom under några månader. Och till min hjälp har jag Aftonbladets reporter Felix Vilov. Välkommen hit.
Ja, men tack snälla. Och det är inte det lättaste, men jag ska göra mitt bästa här.
Alltså, om vi börjar från början, Felix. Vem är Kristoffer Krippa Berg?
Ja, men det korta svaret är ju helt enkelt att han är yngre bror till influencern, eller man måste nästan säga mångsysslaren Joakim Lundell.
Som vi hörde i ljudkollaget där. Det var han som sa att är det bra att han får
fängelse. Ja, men precis. Och han har ju hört så syns här under det här fallet. Men när Joakim Lundell då slog igenom som Jockeyboy, så har han ju pratat en del om sin trasiga barndom, och det har varit, man har förstått att det var dålig kontakt med både mamma och pappa i omgångar, men även med syskonen. Men så för ungefär 9 år sedan så dök ju Krippa upp då tillsammans med deras yngre bror Jakob då på Jocke och Jonas YouTube-kanal. Det var då man fick lära känna Krippa. Sen har han ju på senare tid byggt upp sitt eget varumärke, och det är mycket, mycket gaming och mycket gymvideos, och fått en målgrupp därefter.
Han är en influencer, kan man säga.
Det måste man säga, absolut. Han har ju över 150 000 följare på sin YouTube-kanal och 160 000 på Instagram. Så han har ju blivit stor själv.
Och för den alltså bredare massan då, så i december 2024 så blev han en man som plötsligt var på rubriker lite överallt i de lite mindre smickrande sammanhang. Vad var det som hände?
Ja, men precis. Han har ju, trots att han har varit så stor, så har han ju varit mest stor på sina egna kanaler. Men här då så kunde ju den breda massan läsa om Krippa då. Han började i mitten av december, så blev han ju misstänkt då för flera grova ekobrott. Han hade dessutom nästan 1 miljon i skulder hos kronofogden och fick flera av sina ägodelar beslagtagna då. Och med tanke på de här anklagelserna då, så fick han reseförbud. Han fick alltså inte lämna sin hemkommun då. Men det stoppade inte Krippa då. Som nog många minns, så drog han till Spanien då istället. Där han senare greps då i slutet av december, den 27, i spansk polis. Av spansk polis, inte i.
Och togs hem till Sverige då?
Det gjorde han, precis. Det var ju Ekobrottsmyndigheten som utfärdade en så kallad europeisk arresteringsorder. Så han blev utlämnad till Sverige då och greps på Arlanda den 9 januari.
Och jag tänkte att vi skulle lyssna på vad Krippas försvarsadvokat Johan Ritzer sa till Aftonbladet då, efter att han hade gripits på Arlanda.
Ja, jag vill säga att det är ju inte ett förvånande beslut kanske att min klient blev häktad. Han är naturligtvis inte nöjd med det, men det var inte oväntat för honom.
Hur ställer ni er då till de här misstankarna som riktas mot Kristoffer Berg?
Ja, han förnekar ju samtliga brottsmisstankar, och det är den inställningen han haft hela tiden och så även nu. Och vi får ju se nu vad utredningen visar framåt. Det är fortfarande ganska tidigt, men det är hans inställning.
Ja, det du berättar innan är ju ganska omfattande misstankar och olika typer av ekonomisk brottslighet. Men har han varit i klammeri med rättvisan innan det här?
Ja, men han har ju det, och det har ju kommit på tapeten här igen nu. Det var 2023 så gjorde polisen beslag hemma hos honom i sin lägenhet. De hittade en obruten förpackning med narkotikaklassat dopingpreparat. Och de tog det då i beslag, men oturligt nog för Krippa då, så hade han ju dessutom då flyttat till en ny adress utan att registrera det hos Skatteverket. Så han blev ju inte bara dömd då för narkotikabrott och dopingbrott, utan även då folkbokföringsbrott. Han dömdes då till 75 timmars samhällstjänst. Men då i början av mars här nu i år så tog även det här en ny vändning.
Ja, vad hände då?
Tingsrätten ändrade straffet till 2 månaders fängelse. Så det är egentligen ingen ny dom, utan det beror helt enkelt på att de skriver i sitt beslut att han allvarligt har misskött sina kontakter med frivården och inte genomför något av den utdömda samhällstjänsten. De kallar hans inställning för närmast nonchalant. Han har låtit bli att svara på deras samtal, han har flyttat tider och låtit bli att dyka upp och befunnit sig i både Dubai och Spanien och Thailand när han skulle ha befunnit sig och uträtta samhällstjänst.
Och alltså då skärpte de det straffet i fängelse?
Ja, men precis. Det var ju tingsrätten då som omvandlade straffet då till fängelse 2 månader. Och Krippa då menar å sin sida att han känner sig tvingad att vistas utomlands större delen av förra året på grund av de här spekulationerna och det drev han anser begås mot honom då i samband med det här.
Ja, okej. Okay. Så därför drog han utomlands fast han egentligen inte
ja,
fick.
Men precis. Och det har ju även advokaten där tryckt på också, att de beskriver det nästan som en hetsjakt, deras egna ord. Och han motsätter sig ju då fängelse och menar nu då att han har ju även nu på senare tid varit belagd med reseförbud. Men det köptes ju inte av tingsrätten, det kan man ju förstå eftersom det inte har hållits tidigare.
Och Krippa gick ut själv och kommenterade den här fängelsedomen på sin YouTube-kanal. Jag tänkte att vi skulle höra vad han själv säger om det här.
Det jag kommer göra in i fängelset, det är att studera till väktare. Plus att jag ska plugga upp alla mina betyg. Plus att jag faktiskt ska börja lära mig ganska mycket om daytrading. Jag håller på med väldigt mycket kryptovaluta. Men inte just den här trading-biten. Så jag känner liksom så här. Jag kommer ju sitta i ett penthouse i Dubai uppenbarligen i fängelset. Så att det är ju riktigt nice. Så att det är där jag ska lägga fokus på. Så att om man kollar liksom på hur den här domen egentligen slår. Så skulle jag ju liksom säga att det här var ju egentligen det perfekta. För nu har jag ju verkligen tiden till att studera. Jag har tiden till att kunna äta gott och träna hårt. Kanske inte träna hårt då, men ändå studera. Så att det är det som kommer hända.
Han säger att han ska sitta i fängelse i Dubai. Vad menar han med det?
Jag vet inte vad han menar faktiskt. Men han låter ju absolut ambitiös. Och det är väl lite det som är tanken med det här rehabiliterande systemet vi har här. Så man får väl hoppas, även om man blir lite orolig över det här daytrading. Mm-hmm. Hoppas att han tänker igenom. Ta det försiktigt.
Bara för att förtydliga här då, det här var alltså ett straff för det här du berättade innan om det här med dopingpreparatet och folkbokföringen och så här. Det har ingenting att göra egentligen med, nej, det här som han greps för på Arlanda.
Men precis, det är ju två olika ärenden då. Det ena som rör det narkotika- och dopingbrottet och även då folkbokföringsbrottet. Sen har du det här flera fall av den här grova ekonomiska brottsligheten. Och det rör ju bland annat, det är flera fall av grovt bokföringsbrott, det är grovt skattebrott, men även främjande av olovligt spel, pengatvätt och försvårande av skattekontroll. Så det är ju en gedigen lista av flera allvarliga ekobrott. Men sen har du å andra sidan det här tidigare då, där han dömdes.
Just det. Och för att krångla till det här ytterligare då, så i fredags den 14 mars här, så blir han häktad igen. Vad händer?
Vi och jag satt ju och väntade in och att det eventuellt kunde väckas åtal här den dagen. Men istället då så begärdes det förlängd häktningstid. Så han begärs häktad på nytt, är väl egentligen, under häktningsförhandling i Linköpings tingsrätt. Och efteråt här då så fördes han till arresten i Linköping och sitter nu häktad. Och åklagaren har nu fram till 11 april på sig att väcka åtal. Så han är ju ännu inte åtalad för brott, men har begärts häktad på nytt efter att tidigare bara varit belagd med reseförbud.
Så nu sitter han liksom, när vi spelar in det här, häktad?
Ja, men det framgår i häktningsprotokollet att han ska ha befunnit sig personligen på plats i tingsrätten under den här förhandlingen och sen även förts då till häktet.
Mm. Men det här att det blir en ny häktningsförhandling, då hur kan man tolka det? Vad kan det bero på?
Det är ju svårt att säga. Det verkar ju som att man då i alla fall behöver mer tid på sig, men Sen om det har framkommit nytt eller inte, det är svårt att säga. Men om man läser ur häktningsprotokollet där så står det ganska uttryckligen att det finns en risk att han avviker eller håller sig undan eller på något annat sätt underröjer bevis eller försvårar utredningen. Men då trycker jag också på att de även ser en risk att han kan fortsätta begå brott. Och därför har han ju häktats med, även med restriktioner som bland annat rör umgänge med andra intagna, besök och kommunikation med omvärlden.
Mm. Och det känns ju verkligen som att härvan kring honom bara växer hela tiden. Vad tänker du själv kring till exempel fredagens omhängning?
Ja, men visst är det så. Och det gör ju verkligen det. Och utan att själv vara någon juridisk expert så känns det ju som att hade det inte fortsatt växa så hade man kanske inte från åklagarens sida valt att förlänga häktningen eller begära omhäktning. Samtidigt så väljer man ju inte att väcka åtal trots många redan allvarliga anklagelser. Och varför är ju för mig svårt att säga i nuläget, men det kommer helt klart bli intressant att följa.
Och åklagaren har då, vad sa du, till 11 april?
Ja, men precis. 11 april ska man senast väcka åtal då.
Mm. Och vi ska ju då tillägga också att vi har försökt komma i kontakt med Christoffer Bergs advokat Johan Ritzer för en kommentar kring de här senaste händelserna kring Krippa, men han har inte återkommit.
Det har han inte, och han har ju varit sparsam med detaljer om utredningen, och det har ju även Krippa.
Vi ska också säga att Christoffer Berg har överklagat den här senaste häktningen, men hovrätten har sagt nej. Och vi kommer givetvis följa det här fallet Krippa, det lär ju hända ytterligare en hel del kan man tänka sig.
Det är jag övertygad om.
Framöver. Felix Wilov, tack så mycket för att du kom och besökte Aftonbladet Krim.
Tack ska du ha.
Och har du tips och vill komma i kontakt med Aftonbladet Krim kan du mejla stefan.sundberg@aftonbladet.se. Och passa på att lyssna på alla våra tidigare avsnitt som du hittar i Aftonbladets app eller på aftonbladet.se. Tack för att du har lyssnat. Jag heter Stefan Sundberg. Vi hörs igen nästa vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.